In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt i Psykologsnack! Ja, och det har ju varit lite pirrigt här nu när vi har släppt vårt första avsnitt för 2 veckor sedan. Det var ju lite skräckblandad förtjusning.
Ja, absolut. Vi har ju båda varit lite så här på helspänn för att se vad som händer med det poddavsnittet. Men det har ju varit himla roligt, så det har ju gett mer smak, verkligen.
Och vi som har podden här är båda legitimerade KBT-psykologer. Och vi vill sprida och göra psykologisk kunskap mer tillgänglig och användbar.
Mm, och tillsammans driver vi Axelsson och Persson psykologbyrå. Där vi bland annat gör den här podden. Vi föreläser inom psykologisk hälsa och jobbar med innovativa psykologiska lösningar inom olika områden i samhället.
Mm.
Och vilka är vi då? Ja, men jag är Sandra.
Och jag är Åsa.
Mm.
Idag ska vi ju snacka sömn, och det är ju ett vanligt problem att inte kunna sova. Ganska många som beskriver att de har svårt med det. Och man har väl sett att ungefär 30% av befolkningen i Sverige rapporterar någon form av sömnsvårigheter. Och det vi kommer prata om idag är ju vad sömn är för någonting. Samt att vi kommer ge lite tips på vad man kan göra själv om man upplever att man sover dåligt.
Ja, hur sover du egentligen, Åsa?
Men jag skulle säga, vågar knappt säga det, men jag sover ganska bra. Jag går och lägger mig på kvällen och somnar ganska snabbt oftast. Så jag har inte så mycket sömnsvårigheter själv faktiskt.
Det var härligt. Det är faktiskt samma för mig. Har det inte hänt något speciellt under dagen eller sådär, nej, men då somnar jag ganska gott.
Mm.
Och det finns ju otroligt mycket information om sömn. Och när jag gjorde en snabb googling på sömn så gav det 7 900 000 träffar på sådär 0,38 sekunder.
Ja, det är ju helt galet mycket.
Ja, det är galet mycket. Så jag tänkte så här, inför det här poddavsnittet och göra lite så här research, jag tänkte jag får ju bara börja läsa igenom det här. Skämt åsido, det går ju inte riktigt. Så att man behöver kanske bryta ner det lite mer. Så här, vad är egentligen viktigt och vad är oviktigt gällande sömn? Vad är do's and don'ts? Och för att svara på den frågan så behöver vi ju faktiskt börja med att prata lite om vad är sömn och varför sover vi?
Mm.
Och vet du hur mycket vi sover under en livstid?
Nej, faktiskt inte. Men ganska mycket måste det ju vara.
Ja, men det är relativt mycket. 24 år av våra liv ungefär.
Oj.
Så det är ju rätt stor del.
Det var faktiskt mer än vad jag tänkte.
Ja, precis, så då tänker jag att det måste ju vara rätt viktigt för oss eftersom att vi ändå sover en sån stor del. Och det händer ju, ja, vad vi vet, en hel del när vi sover.
Ja, för när vi sover så får vi ju en lägre medvetandegrad. ämnesomsättningen sjunker och även blodflödet till hjärnan. Liksom all den här övriga fysiologiska aktiveringen går ju ner. Som till exempel vårt blodtryck, pulsen, kroppstemperaturen, muskelspänningen, andningsfrekvensen. Och många kanske tänker att hjärnan är avstängd när vi sover. Men under sömnen är ju hjärnan ganska aktiv, fast på ett annorlunda sätt än när vi är vakna.
Ja, och det händer ju också en hel del med våra hormonnivåer. Man brukar säga att sömnen fungerar som stressens motsats. I alla fall när det gäller då kortisolnivåerna, för de är väldigt låga under natten. Och tillväxthormonet är högre när vi sover, medan när vi vaknar och stressade så är det lägre. Och immunförsvaret aktiveras också när vi sover.
Mm. Och alla människor behöver vi ju sova. Alltså vi kan ju hålla oss vakna ett ganska bra tag, men till slut så kommer vi ju att somna. Och det finns ett centrum i mellanhjärnan som vi kan säga utgör en biologisk klocka. Och den styr vårt fungerande både mentalt och fysiologiskt i cykler om ungefär 24 timmar. Och även i kroppens enskilda celler så finns det såna här små klockor.
Mm, ja, det är helt fantastiskt.
Mm, verkligen, det är så himla spännande område. Ja.
Och det var ju faktiskt det som Nobelpristagarna i medicin 2017 tittade på. Och deras upptäckter förklarar hur växter, djur, människor optimerar sin fysiologi så att den är väl förberedd inför dygnets olika faser. Och de här studierna har ju hjälpt oss att bättre förstå människans biologiska klocka och hur våra kroppar fungerar. För alla levande organismer har varit tvungna att anpassa sig efter våran planets rotation.
Ja, alltså att det finns perioder när det är mörkt och när det är ljust. Att det finns dag och natt helt enkelt. Så det är väldigt många av våra fysiologiska funktioner som då styrs av den här klockan som finns i våra celler. Och som har ett, man kan väl säga, ett väldigt sinnrikt återkopplingssystem. Mm. Så att den håller reda på tiden. Och den här biologiska rytmen, den gör att vi är programmerade att vara vakna och aktiva på dagen. Och att vi sen då ska sova och vila och återhämta oss under natten.
Ja, precis. Och det här med dygnsrytm, ja men vad är det egentligen? Vi har ju lite olika markörer för det här med dygnsrytm. Och den ena är vår kroppstemperatur och det andra är hormonet melatonin, som kanske många har hört talas om.
Mm.
Och melatoninet är ju vårt främsta sömnhormon. Det är det som gör oss trötta. Det hjälper att somna, men det hjälper också att behålla sömnen under hela natten. Och när dagsljuset når vår näthinna, alltså i ögat, så stängs frisättningen av. Melatoninet ökar då på kvällen och är som högst mitt på natten. Mängden melatonin som vi har i kroppen påverkas alltså då, ja, mycket av solljuset som når näthinnan helt enkelt.
Mm. Och där är det väl så också då att om vi är ute mycket i solen eller när det är ljust, så då får vi lägre nivåer av det här hormonet på dagen och blir mer alerta, vi blir piggare, men det gör också att vi blir tröttare och att få lättare att sova när det är dags för det framåt kvällen.
Ja, men precis. Och den andra markören som jag nämnde var ju det här med temperaturen. Och där har man sett då att när vi vaknar så är vår kroppstemperatur relativt låg, men den stiger snabbt och vi går upp och börjar röra på oss. Och då ser man också att under eftermiddagen så brukar kroppstemperaturen nå sin topp och den minskar sen successivt framåt kvällen och når sin lägsta punkt mitt i natten.
Mm.
Så det har ju den här rytmen med att göra, hur kroppstemperaturen förändras under dygnet, hur melatoninnivåerna förändras under dygnet.
Mm. Och jag tänker det här med temperatur också, att även om man kanske kan känna sig lite frusen på morgonen när man vaknar och ja, men det är lite jobbigt att hoppa upp från den varma sängen, så är ändå skillnaden inte större än ungefär en halv grad upp eller ner.
Mm.
Och det här kan man ju också ganska lätt mäta om man följer en persons dygnsrytm tillsammans med temperaturen i kroppen. Kan man göra det med smarta klockor? Nej.
Jag tror inte det. Min klocka har ingen sån funktion när den mäter någon kroppstemperatur. Men Nej. Det hade ju varit någonting.
Mm, eller hur?
För det finns ju väldigt mycket sömnprogram i olika smartklockor och sådär.
Ja.
Det är något vi får upptäcka.
Ja, nästa projekt.
Precis, ja. Men idealfallet är då såklart för att det här dygnsrytmen ska fungera i att de här två mekanismerna sammanfaller, eller man ska säga. Så att man vet att när det är dags att sova och när det är dags att vara vaken.
Mm. Hur är det för dig? Jag menar, finns det liksom olika dygnsrytmer? Är det så, för man hör ju väldigt mycket så här, men vissa är, men jag är morgonmänniska, och någon annan säger, men jag är kvällsmänniska.
Men precis, ja, nej, men jag är morgonmänniska. Jag fick faktiskt den frågan senast här på mitt nytt jobb, om jag var morgonmänniska eller mer kvällsmänniska. Så, nej, men jag kommer vara här tidigt.
Mm.
Jag vaknar oftast av mig själv, så där innan, till och med innan veckaklockan ringer där vid 7-tiden. Mm.
Så är det ju för mig också, men dessvärre, jag tycker ju om att softa runt hemma, så jag är ändå inte så himla tidig på jobbet. Men även kommer jag ihåg, alltså jag har alltid varit morgonmänniska så länge jag kan minnas. Mm. Tänk när man var liten och så här skulle sova över hos någon kompis.
Ja.
Då var jag alltid den som låg där, det kändes som en himla evighet, man bara timme efter timme, det kanske inte var så länge. Men så man fick ligga och vänta på att kompisen skulle vakna och familjen skulle vakna, så man fick gå upp och... Ja, men kolla morgon-tv eller käka frukost eller komma igång och leka eller vad det nu var.
Mm.
Så jag har verkligen alltid varit den här morgonpigga.
Ja, det där känner jag också verkligen igen mig. Ja. Jag ville inte sova över hos någon, för jag tyckte det var så obehagligt där att bara ligga och vänta och vänta.
Ja.
Inte alls kul.
Vi skulle ha känt varandra när vi var små. Vi kunde vara uppe med tuppen.
Vi kunde sova över hos varandra.
Ja.
Ja.
Men det här är väl också någonting som man kan se rent fysiologiskt, alltså när man har mätt i sömnlaboratorium. Alltså att, som du sa Sandra, att dygnsrytmen faller ju på kvällen och under början av natten för att liksom nå sin lägsta nivå runt 3-4 på natten eller morgontimmarna, vad vi ska kalla det.
Ja, men precis, att melatoninivåerna är som högst medan då kortisol och kroppstemperaturerna som lägst.
Ja. Men den här kurvan kan ju faktiskt då förskjutas en timme eller två i vardera riktningen beroende på om det gäller en morgon- eller en kvällsmänniska. Så dygnsrytmens bottennivå kan alltså ligga runt klockan 2 om man är en morgonmänniska så som vi är.
Mm.
Jämfört med klockan 5 om man är en kvällsmänniska. Så om man då tänker att många, ja, men kanske de allra flestas veckoklockor ringer runt 6-7 på morgonen, en vanlig arbetsdag. Då har ju en kvällsmänniska precis passerat bottenläget i sin dygnsrytm. Så då är det ju inte konstigt att man kan känna sig väldigt trött och seg på morgonen om man då är en kvällsmänniska.
Nej, men precis. Det där har vi pratat en hel del om också, att man ska tänka om i skolan och sådär. Ska det finnas lite så flextid även där, att man kan välja lite mer när man börjar.
Mm.
Och det väl finns ju mycket i arbetslivet också, att man ska kunna förskjuta sin arbetsdag lite.
Ja, men har man möjlighet att göra det så kan ju det vara bra att jag kanske kan komma in och börja jobba klockan 10 eller 11 och jobba lite senare på kvällen, för att det funkar bättre med min dygnsrytm.
Ja, men precis. Du kan bli ett effektivare arbete om man kan få jobba när man är pigg.
Ja, verkligen.
Mm.
Så att det ska vara en flexibilitet i arbetslivet. Ja, och en annan återkommande diskussion är ju hur det elektriska ljuset påverkar oss och vår dygnsrytm. Och nu kanske, alltså elektriska ljuset har ju funnits väldigt länge. Men man kan väl också tänka utifrån digitaliseringen och hur det också påverkar med skärmar och så.
Ja.
Men i alla fall, nu kan vi ju ha ljust dygnet runt om vi vill. Det behöver ju aldrig bli mörkt. Men det här ställer ju också högre krav på oss, att vi behöver ha goda rutiner under hela dygnet. Eftersom att genom då att vi har tillgång till ljusdygnet runt om vi vill, så blir ju våra beteenden mindre styrda av de här naturliga ramarna av dag och natt. Alltså dagsljus och mörker.
Precis. Ja, så vi behöver ju själva sätta, precis som du var inne på, ramar och rutiner. kring liksom när, ja men, vad ska jag göra på dagen, vad ska jag göra på natten? För man har också sett i en ganska ny studie att personer som använder skärm på kvällen blir påverkade olika mycket. Beroende på liksom vad man då har gjort under dagen. Det påverkar inte sömnen så mycket om man har varit ute i ljuset under dagen. Men om man har varit mycket inomhus under dagen, kanske har ett inomhusarbete där man sitter mycket, lite instängt, lite mörkt sådär, inte fått så mycket dagsljus, så kan skärmljuset påverka dygnsrytmen ganska mycket. Och då också då kvaliteten och kvantiteten på sömnen under natten.
Och nu finns det ju också en hel del teknisk hjälp som man kan ta del av genom att så här, använda olika appar som kan ta bort det här blåa ljuset från våra skärmar. Men man bör ju även vara medveten om att även annat starkt ljus som inte har den här blåa komponenten i sig påverkar dygnsrytmen negativt. Plus att många gånger så är det ju också det att det är det man ser eller gör på skärmarna som kan försvåra det här med sömnen och insomnandet och så. Till exempel om man scrollar igenom sociala medier, kollar på klipp, kollar mejlen, så kan ju det göra att det drar igång vår hjärna. Att man kanske börjar oroa sig för saker som man ska göra nästa dag och problemlösa kring det, vilket gör att vi sover sämre helt enkelt.
Ja, och när man pratar sömn så brukar man ju prata om det här med sömncykler.
Ja, precis. Och vår sömncykel består ju av 4 stadier som vi rör oss emellan under natten. Och det här första stadiet, det brukar man kalla för övergångssömnen, alltså den här insomningen. Och då sover vi lätt och under det här stadiet då sker egentligen inte så mycket återhämtning. Och efter det så går vi ner i nästa stadie.
Precis, i bassömnen. Då börjar det hända lite mer liksom rent fysiskt med kroppen, hjärtat börjar slå lite långsammare, muskelspänningen minskar. Och här tillbringar vi den största delen av vår sömn, ungefär 50% av sömnen är här.
Och sen går vi ner då i det tredje stadiet som är djupsömnen. Och det är här som kroppen är verkligen fysiologiskt nedvarvad och vi sover djupt. Och det är också här som den mesta återhämtningen och reparationen för både kroppen och hjärnan sker. Och det här är också en viktig del för våra minnen. Och om vi blir väckta när vi befinner oss i djupsömn så brukar vi kunna känna oss lite så här omtucknade och ja, men kanske lite förvirrade. Det tar en stund att så här orientera sig och vakna till och veta vart är jag någonstans och vad händer här.
Ja, precis. Det där oroar mig lite. Alltså, de senaste gången jag tittade på min smartklocka då, som vi återkommer till, så stod det att jag inte hade någon djupsömn 2 nätter i sträck här. Det var efter en uppdatering, så jag vet inte om det blev något fel. För det är ju inte så bra. Alla faser är ju viktiga, men djupsömnen som du säger är ju viktig för väldigt många olika saker.
Ja, vi får väl skylla på den där uppdateringen.
Ja,
då.
Jag får kolla upp det där lite. Men det finns ju också en fjärde ett fjärde stadie som kallas för REM-sömnen. Och det står ju för Rapid Eye Movement, alltså snabba ögonrörelser, som är döpt efter just att ögonen rör sig, även fast man har liksom, man blundar. Och det fungerar lite annorlunda om man jämför med de andra stadierna, för det här ligger lite utspritt under en sömncykel. Och det är en relativt lätt sömn, men det blir oftast mer av REM-sömnen på morgontimmarna. Och så det här är en viktig del då man har sett och tror, eller i alla fall hypoteser om, att man bearbetar mycket av det emotionella under den här delen av sömnen. Hur man har haft det liksom under dagen. Och under REM-sömnen så drömmer vi oftast mer än under andra sömnfaserna. Och forskning har visat att den är mycket viktig just för att vi ska kunna minnas.
Och jag tänker så här lite kuriosa om drömmar. Så är det att när vi sover, det är de här delarna i hjärnan som hanterar känslor, syn, hörselintryck och våra minnen vakna och aktiva. Medan de delar, alltså frontalloberna då, som har hand om planering, struktur, impulskontroll, man kan säga att de sover. Och här kan man ju då spekulera kring att det kanske är det som gör att våra drömmar, i alla fall mina ibland, inte alltid är så realistiska eller förankrade i verkligheten. För där är det liksom de här känslominnena och syn- och hörselintrycken som får härja fritt. Precis. Det finns inget som hämmar eller dämpar
det. Nej, jag kommer ihåg när du berättade det för mig första gången.
Mm.
Och det var en sån lättnad. För jag tänkte, jag vågade knappt dela med mig av vissa av mina drömmar. Jag tänkte, det här är ju helt galet. Och så berättade jag och tänkte, ah, skönt. Det är min reptilhjärna som får leva fritt.
Precis.
Det är därför jag drömmer knasigt. Precis. Ja, och i normal sömncykel ingår det ju flera uppvaknande per natt. Man brukar säga att en sömncykel är på ungefär 90 minuter och att vi går igenom ungefär 5 till 6 stycken sömncykler varje natt. Och de här sömncyklerna varierar lite hur de ser ut. I början av natten så har vi en större andel djupsömn och i slutet av natten så är det mer av den här bassömnen och ytliga sömnen.
Mm. Och något som är intressant och ja, men framförallt bra att veta med sömncyklerna är ju att kroppen har en förmåga att till viss del kompensera för förlorad sömn genom att ändra mängden av de här olika sömntyperna. Så om vi har sovit dåligt natten innan, då går vi snabbare in i djupsömn när vi somnar den efterföljande natten så att säga. Så man kan ju säga att kroppen kompenserar genom att vi sover mer intensivt eller att vi sover med bättre kvalitet, att vi tillbringar helt enkelt mer tid i den här djupsömnen.
Mm. Jag tycker också det är bra med de här sömncyklerna att det visar att det inte är helt ovanligt att vakna. Det tillhör snarare vanligheten.
Ja.
Att vi vaknar flera gånger per natt.
Ja.
Men när jag var yngre så tyckte jag liksom att det var inte riktigt fallet. För då kunde jag sova mig genom hela nätter. Oftast. Men nu som sagt, det hör mer till vanligheten att jag vaknar varje natt. Och kanske vrider och vänder lite, tittar på klockan men sen somnar om.
Men var det så, jag tänker när man är liten, här får du korrigera mig om jag har fel. Men
mm.
Var det inte så att du ändå hade de här uppvaknandena? Men mer att de är så korta så att man kommer inte ihåg dem.
Precis.
Medan att nu så kanske det är så här, ja men jag måste gå upp och kissa eller jag behöver ta ett glas vatten. Att då hinner man liksom vara uppe lite längre så hjärnan hinner registrera det här som ett minne och så kommer vi ihåg det på morgonen när vi vaknar.
Ja men precis.
Eller är det så att när vi är yngre så då går vi inte upp och vaknar?
Jo, jag tror vi går ju fortfarande upp i de här ytligare stadierna av sömn och kan vakna upp, men som tidigt så kort tid så vi hinner inte registrera att vi vaknar.
Mm.
Och sen har man ju sett när man när man mäter och sådär och ser man att sömnen förändras ju. Ju äldre vi blir så får vi mer vaken tid även under natten så att säga.
Mm.
Det kan också till och med ta lite längre tid att somna in, men även under natten så är vi vakna lite längre tider och då kan vi ju då som sagt registrera att vi har varit vakna. Det blir ju väldigt stor skillnad, tänker jag, om man jämför ett spädbarn, hur mycket de sover, till skillnad från, jag tänker, när jag var mindre och tyckte min morfar, han sov aldrig liksom. Han var ju vaken vid 4-5 varje morgon.
Mm. Gud, det var min mormor och morfar också.
Ja, och det är ju liksom en vanlig utveckling i sömnen, att ett spädbarn kanske sover liksom upp till 20 timmar per dygn. Och när man har liksom gått i pension och sådär så kanske sömnbehovet har gått ner ganska mycket. Det kanske räcker med 5-6 timmar för vissa.
Jag tänkte bara tillbaka till det här med de här uppvaknandena, hur man rör sig upp och ner i de olika sömnstadierna. Men så att om man har några uppvaknanden varje natt, det är ingenting man egentligen behöver oroa sig för om man så här kan somna om sen.
Nej.
Utan det ingår i normalsömnen.
Ja, men precis. Ja. Det tyckte jag också var väldigt så skönt när man fick höra det. För jag var ju lite orolig, men nu är min sömn förändras, märker jag. Jag vaknar mer, jag registrerar att jag är vaken, är det konstigt? Så bara, nej, men det är helt naturligt att vi är mer vakna när vi blir äldre.
Men vad brukar man säga är så kallad då normal sömn?
Mm. Ja, men de allra flesta människorna behöver någonstans mellan 7-8 timmar för att kunna fungera optimalt dagen efter så.
Mm. Och som vi inledde med här idag så sa vi ju det här att det är många som rapporterar och pratar om att man sover dåligt nu för tiden. Jag tänker om man läser om det i media och så. Och som vi också sa, att ungefär var tredje svensk upplever att man har problem med sömnen. Och att också sömnproblemen har ökat mycket under de senaste årtiondena bara.
Mm.
Och det här låter ju lite deppigt, får man väl ändå säga. Men vad är det egentligen som orsakar att man sover dåligt, att vi kanske också har börjat sova sämre då?
Ja, alltså jag lyssnade på, ska se om jag säger hans namn rätt, men Christian Benedikt som är forskare på Uppsala universitet. Och han beskrev att en orsak till att vi liksom rapporterar att vi sover sämre är att vi faktiskt blir äldre. Och vi har sämre sömn när vi är äldre.
Mm.
Men även andra orsaker beskrev han som att det är vår livsstil som kan ställa till det. Att vi rör på oss mindre, vi äter annorlunda, så att vi kanske äter lite senare och mer onyttigt. Också att vi lever i ett samhälle som har blivit mera prestationsinriktat.
Mm.
Och som då leder till stress och press, vilket gör att ja, men stress gör att vi har svårare att varva ner och faktiskt somna och sova gott.
Mm. Ja, men man kan väl tänka att så här stress och oro kan vara i alla fall bland de största bovarna till att vi har svårt med sömnen och kanske framförallt med insomningen.
Mm.
Och också om vi inte har kunnat sova på några nätter eller under en längre period, då är det ganska vanligt att man börjar oroa sig kring sömnen. Alltså en oro över att inte kunna somna, man börjar få lite mer så här negativa förväntningar kring sömnen. Och det här kan ju leda till att vi börjar ändra våra vanor då. Till exempel att man kanske undviker att gå och lägga sig, stanna uppe sent eller kanske börja aktivera mig mer på kvällen. För jag tänker, ja, men då kommer jag bli trött och ja, men då kommer jag somna i alla fall. Eller att jag istället lägger mig jättetidigt och tillbringar mer tid i sängen för att jag tänker så här, men jag måste sova igen, jag måste få sova igen, jag är så himla trött.
Mm.
Det kan ju också vara att man känner att jag är så trött på dagen, jag orkar inte hålla mig vaken, jag somnar på soffan eller slutar träna för att jag känner att jag orkar inte, jag är så trött här istället.
Mm. Men precis, så det är ju tyvärr det här att liksom börja förändra sina vanor för att jaga sömnen som oftast då istället leder till att sömnproblemen vidmakthålls. Och att det oftast är de här ändrade vanorna som är ett starkt bidragande orsak att vi får en rubbad dygnsrytm. Och att vår kropp och hjärna blir förvirrade. Och till sist inte vet riktigt när är det dags för sömn och när ska jag vara vaken.
Mm.
Och här är vi ju åter inne på det här med vidmakthållande beteenden som vi också pratade om i förra podden om hälsoångest.
Mm. Mm. Så vad kan man då göra om man har problem med sömnen? Det finns ju lite olika saker och det är också beroende på hur stora problem som man har. Så till att börja med så är väl ett tips att man ska försöka börja med att respektera och arbeta med den här biologiska dygnsrytmen och inte kämpa emot den. Men hur gör man då egentligen det?
Ja, men precis. Jag tänker att man ska ge melatoninet en bra chans. Alltså vårt sömnhormon. Och vi ger melatoninet en bra chans genom att ha mörkt i sovrummet. Så att om man inte redan har mörkläggningsgardiner så är det ett väldigt bra tips. Skaffa en mörkläggningsgardiner. För vi påverkas av, om framförallt då tänker jag sommar, halvåret, vår och sommaren så där, så kan det vara väldigt hjälpsamt.
Ja, där tänker jag hemma hos oss. Det märker jag verkligen en skillnad nu på vintern när det är så här mörkt jämfört med på sommaren. För vi har en himla tunn liten linnegardin i vitt. Aha. Så det blir så här superljust och då är vi ju vakna där vid fyra snåret.
Mm.
Och vi har ännu inte tagit oss iväg och vi är väl inte så händiga hemma hos oss då och införskaffat den här mörkläggningsgardinen. Så jag varje kväll istället klättrar upp på en pall, hänger på ett mörkt skynke på gardinstången så att det ska bli mörkt.
Åh, nej.
Men det är ett projekt.
Ja, det låter. Och jag har en vän som gjorde exakt samma sak. Att hon hängde upp en sak. Till slut så ramlade hon ner från sitt fönster och fick en hjärnblödning. Usch, vad hemskt.
Nej, men gud,
det har gått bra, hemskt. Men
det är så här värsta scenario.
Ja, men så att hon var där och klättrade och till slut så gick det inte så bra.
Okej, men så det är kanske bra.
Skrämseltaktik.
Skrämseltaktik för att jag ska ta mig iväg till en butik och införskaffa en mörkläggningsgardin.
Ja, ja, men det kan, återigen, tillbaka till melatoninet då. Det kan ju också vara bra om man kan liksom se till att melatoninet börjar frisättas redan innan man ska gå och lägga sig. Så att då kan man ju börja liksom dämpa belysningen i hemmet redan under kvällen.
Ja, alltså jag kan nästan inte sluta skratta och det känns ju hemskt när jag tänker på det här. Men jag ser hur jag skulle ramla ut där genom fönstret.
Mm.
Men i alla fall, om vi då ska tillbaka till det här och som vi har pratat om lite tidigare kring digitalisering, kring det här blåa ljuset, så är det ju lite ovisst kring hur mycket vi påverkas av skärmar.
Mm.
Men man kan väl ändå säga, om man ska ge ett lite generellt råd där, att har du problem med sömnen så kanske du faktiskt bör undvika att använda skärmar i alla fall 60 minuter innan sänggående. Eller att använda ett sånt här blåljusfilter. Även om det då, som vi också sa, kan vara bra att faktiskt lägga bort skärmar en stund innan vi ska gå och sova. Det är ju ett poddavsnitt i sig att prata om hur upptagna vi är av våra mobiltelefoner och skärmar och så vidare.
Ja, och en annan av de här markörerna som vi pratade om var ju temperatur. Och även den kan man liksom hjälpa på vägen, eller man ska säga. Man kan hjälpa dygnsrytmen där på traven genom att ha svalt i sovrummet. Man brukar prata om att det är bra att ha mellan 15 och 18 grader, för att då hjälper man kroppen att sänka sin aktivering och behålla den lägre aktiveringen också under natten. Sen ska man ju inte ligga liksom och huttra och frysa, utan man får ju anpassa det här med ett lämpligt täcke. Och ett annat sätt att hjälpa kroppstemperaturen på traven, alltså att få den här sänkningen av temperaturen, är att man kan, innan man går och lägger sig, ta ett varmt bad eller en varm dusch. Och efter badet då så startar en fysiologisk process som kyler ner kroppen. Och det kan vi ha nytta av när vi ska sova, då får vi den här sänkningen.
Har ni sköna tecken hemma?
Inte de bästa faktiskt, men förra veckan så tog vi en sån stor tvättdag och tvättade alla tecken.
Ja.
Och efter det så tycker jag faktiskt att det har blivit bättre.
Ja, men fluffigare.
Ja, fluffigare och mysigare liksom.
För hemma hos oss, nu blev det väldigt många exempel här, egna exempel, men där jag köpte typ nya tecken till oss. Nya, för 10 år sedan. Och min kille har så här klagat på, han är väldigt frusen av sig, att de är så inte så sköna och de är inte varma. Jag bara, nej, men de är jättebra de här teckorna. Tills jag nu själv för något tag sedan, jag bara, men gud, de är inte så här duniga, fluffiga, härliga. Det är typ så här platta, tunna små tecken. Men jag kanske får testa, alltså jag har ju tvättat dem på 10 år. Men jag kanske får testa att tvätta dem igen och se om de fluffar till sig. Men annars tror jag att vi står inför att vi skulle behöva köpa nya. Att det skulle kunna bli lite mysigare.
Ja, men verkligen. Det är så skönt med fluffiga stora tecken.
Och sen har vi ju då det här med ljud också. Och vi är ju alla olika känsliga för ljud. Och höga ljud är ju något som de flesta upplever som störande när vi ska sova. Men det kan ju också vara lite mer av de här lågfrekventa ljuden. Till exempel, det kan vara en surrande fläkt. Eller man kan ha ett kylskåp som surrar. Eller en tickande klocka. Eller det kan ju också vara att man har en snarkande partner kanske. Och det kan ju också då störa sömnen. Jag är ganska ljudkänslig faktiskt.
Okej.
Vi har något så här surrande ljud i huset, men jag tycker ändå att jag har börjat habituera, alltså vänja mig vid det. Men vi har också fått nya grannar. Det är ganska lyhört. Vårt sovrum är nu i så här direkt anslutning till deras kök och vardagsrum. Så där kan det ju vara så här med musik eller högt prat att det faktiskt kan störa. Men det känns lite så här svårt, för man vill ju inte vara den här sura, tråkiga grannen som håller på och klagar.
Nej, är du en sån?
Ja, men jag blir ju det då.
Okej.
Alltså när jag ska sova för att det ska bli störigt. Och då försöker jag så härda ut och tänka, nej, men man måste respektera, vi bor i så här flerfamiljshus, folk måste få låta. Men nu var det så här, satt i öronproppar, det var en helg och de spelar ganska hög musik. Men sen vaknade jag igen vid så här 3 på natten och musiken liksom trängde igenom öronpropparna. Och då kände jag ändå så här, jag bara, nej, men klockan efter 3 då får man gå upp och så här knacka på vänligt och fråga om de kan stänga av musiken faktiskt i det här, frågade jag.
Ja.
Och det gjorde de då.
De gjorde det då. Ja, nej, men det är ju inte lätt med grannar. Det kan ju verkligen ställa till det. Men det här med öronproppar är ju, ja, det är ju ett bra tips att testa sig. Jag i julas fick jag äran att dela sovrum med mina föräldrar när jag var hälsa på min syster då. Så då fick jag ju erfara vad min mamma har sagt under många år, att pappa snarkar väldigt mycket. Och det var ju, han snarkar inte högt. Men bara när man väl börjar fokusera och störa sig på ett ljud så är det outhärdligt nästan. Jag hade öronproppar och hörlurar med liksom musik i. Som till slut gjorde att jag kunde somna. Men det var,
Ja, men när man börjar störa sig, då börjar det liksom så här krypa i kroppen. Och jag känner, då blir jag så här, då börjar jag ju elda igång mig själv. Och blir så här arg. Så att då går jag ju upp i varv och får ännu svårare.
Ja, då aktiverar man ju.
Då aktiverar man ju sig.
Hela kroppen.
Ja.
Ökad puls och allting.
Verkligen. Men apropå öronproppar. Så tycker jag att där kan man behöva testa sig fram. För jag hade under lång tid svårt att hitta några som funkade. Eller jag kanske bara köpte ett par, så jag kanske överdriver lite här. Men som var liksom för stora, så det hjälpte dem inte. Men sen har jag nu testat att hitta en annan sort. Och då tycker jag att det funkar bra, att det faktiskt blir helt tyst. Okay. Det ska vara att det blir väldigt höga ljud då, så att det tränger igenom.
Ja, och det är också viktigt att sovrummet är liksom en trevlig, behaglig miljö, eller vad man ska säga. Det ska inte vara så mycket som är aktiverande, utan det ska vara lugnt och mysigt och se till att man har just det här, en skön säng, lagom varmt täcke, en skön kudde. Det påverkar ju ganska mycket hur, framförallt att sömnen håller i sig sådär. Att man har en bra säng.
Men jag kommer att tänka på, för jag var ju också och lyssnade på en föreläsning här för ett par månader sedan med han Christian Benedikt. Och det tyckte jag var lite kul apropå det här med ljud. För han beskrev att antingen om det var han eller hans fru som snarkade, jag kommer inte ihåg. Men de hade gjort som så att de hade skilda sovrum.
Okej.
För att han menade ju också på att det man då behöver göra för att underhålla relationen, det gör man ju ändå när man är vaken. Det behöver man inte ägna sig åt. Eller det gör man ju inte när man sover.
Nej, det är faktiskt sant.
Ja.
Det har han ju alldeles rätt i. Annars kan man ju tänka att det är väldigt tråkigt. Att inte få dela liksom säng under natten. Men det är, då sover, ska man ju sova.
Ja, och det kanske gör att om man då istället har svårt att sova och ligger och stör sig på sin partner. Att det snarare försämrar relationen. Jämfört med att men vi sover i separata sovrum. Och den vakna tiden så blir relationen mycket härligare.
Betoning på mycket härligare. Ja. Sant.
Men till någonting annat som är bra att tänka på då när det gäller sömnen, det är ju det här med att tänka på vad vi stoppar i oss, både vad vi äter och dricker. Och koffein som till exempel finns i kaffe, det fungerar ju stimulerande för vårt centrala nervsystem, och det betyder ju helt enkelt att det höjer kroppens vakenhetsgrad. Och här är det också viktigt att vara medveten om hur länge effekten faktiskt håller i sig. För det tar ju hela 6-8 timmar innan koffeinet i en kopp kaffe har halverats. Så att om du dricker 2-3 koppar, kanske sent på eftermiddagen, så kommer du antagligen ha koffein i kroppen som motsvarar minst en kopp när det väl är sängdags.
Precis, och där tänker jag att det är viktigt att komma ihåg också att koffein finns ju i te och olika typer av läsk. Framförallt Coca-Cola och sådär. Och det här gäller ju också nikotin. Det är kanske ingenting vi äter, men det är någonting vi får i oss. Det är ju också någonting som stimulerar och, liksom, och höjer vakenheten. Så där kan man ju behöva tänka på att om man nu är användare av nikotin, alltså man snusar eller röker eller sådär, att ta sista snusen eller cigaretten tidigare på kvällen.
Och bäst av allt är ju såklart att inte då röka eller snusa alls. Kommer präktighetspolisen här.
Ja, du är klok du Assa, det är bra. Men om man pratar alkohol då, så fungerar ju faktiskt det precis tvärtom. Det är faktiskt lugnande för ditt centrala nervsystem. Så det är ju faktiskt sant att alkohol gör oss trötta. Och att man faktiskt kan få lite lättare att somna på kvällen. Så då är det väl fritt fram med alkoholen, eller?
Det hade väl, vet inte om man ska säga att det hade varit härligt. Men problemet är att alkohol förändrar faktiskt sömnens struktur, så att vi inte följer våra normala kurvor där vi då regelbundet rör oss mellan lättare och djupare sömn. För det som händer är att när etanolen bryts ned efter några timmar, så ökar vakenhetsnivån i kroppen och vi får en lättare sömn. Om du då dricker 3 glas vin vid 23-tiden, så kommer din kropp att aktiveras ungefär vid 4-tiden. Så den här sängfösaren som faktiskt då kanske föser oss i säng, den kommer också att väcka oss framåt morgonen och gör att vi inte blir lika utsövda. som vi annars skulle ha varit.
Nej, så att sover man dåligt och har problem med det så är väl det bästa helt enkelt att skippa alkoholen helt.
Ja, ja, absolut.
Men för att kroppen också ska kunna vila och sova så är det inte bra att man heller äter för mycket mat sent på kvällen. För då har ju kroppen väldigt svårt att gå på lågvarv. Det liksom väcker kroppen när man behöver bryta ner mat. Framförallt när man tänker att man ska äta liksom en stabbig biff så här sent på kvällen. Det tar ett tag för magen och liksom, det tar ett tag för kroppen att bryta ner det här.
Det aktiverar väl liksom själva matsmältningssystemet som blir en aktivitet i kroppen.
Det frisätter ju liksom energi i kroppen och sådär som väcker oss. Men sen är det ju inte bra heller att lägga sig vrålhungrig sådär. För då kan man ju bli vaken av det.
Kanske man kan ta någon litet smoothie eller kvällsmacka eller frukt eller någonting.
Precis. Men gärna äta middagen också, kanske lite tidigare. Jag vet inte. 18-19 tiden senast.
När jag växte upp då åt man ju middagen typ 5. Nu vet vi middag 7.
Ja, det händer att jag äter senare också.
Jag med. Men hela grejen då, om vi ska tillbaka till det här som vi inledde lite med dygnsrytm, är ju att dagen ska skilja sig från natten. Och för att det ska göra det så behöver vi också ha balans i aktivitet. Och det vi gör under dagen, det påverkar ju faktiskt även natten. Så vi behöver hitta eller då skapa en balans i våra aktiviteter både under dagen och kvällen. För om vi är för aktiva och kör på i ett under dagen och kvällen, då kommer vi förmodligen ha svårt att varva ner under kvällen och få svårare att så här slappna av och att kunna somna.
Ja, och tvärtom, om vi är för passiva liksom under dagen så bygger vi inte heller upp det sömnbehovet som behövs för att vi ska kunna somna. Och det brukar vi ibland kalla för så här ett sömntryck. Vi behöver bygga upp ett visst sömntryck faktiskt för att kunna somna. Så att det är bra att under dagen aktivera också olika delar av hjärnan. Till exempel om man sitter mycket framför en dator under sitt arbete så kanske man också behöver vara mer social efter arbetet. Eller om det är tvärtom, att man vill se social på sitt arbete så kanske man behöver ta något lugnare efter.
Det kan jag tycka i vårt jobb, där vi träffar mycket människor, att det har förändrats lite, att förut kanske jag var mer social på min fritid, men nu när jag är väldigt mycket social och träffar mycket människor på jobbet, att jag har större behov av att kanske ha den här tiden för mig själv eller att inte ha lika mycket socialt umgänge, även om jag såklart behöver och vill ha det privat också.
Precis, och som du var inne på, alltså, så behöver vi ju balans i aktivitet. Du sa det här med att är vi allt för mycket upp i ett under dagen så får vi ju svårt att varva ner till kvällen. Så där behöver vi också ha pauser under dagen. Vi behöver liksom låta kroppen varva ner flera gånger per dag. Ibland kan man ta mikropauser, alltså korta pauser. För att förhindra att vi då hamnar i den här konstanta uppvärmningen. Och det hjälper ju också dygnsrytmen att vara ute. Vi pratar ju om det här, hur melatoninet påverkas av solljus. Så där kan man ju till exempel ta en promenad på lunchen. Det är också viktigt att vara fysiskt aktiv dagtid. Men man säger att man helst inte ska träna allt för sent på kvällen.
Nej.
För det kan också väcka och ta ett tag då att kunna varva ner. Så där, eftermiddag funkar väl, men kanske inte 22 på kvällen liksom.
Och för att då ytterligare få balans och hjälpa dygnsrytmen på traven så kan vi behöva hjälpa kroppen att varva ner och att göra sig redo för sömn. Och då kan man använda sig av en kvällsrutin. Och att det är också rekommenderat att påbörja nedvarvningen om kanske 1-1,5 timme innan det är dags att sova. Och ett exempel på rutin kan ju vara att om jag nu vill somna runt 11, att jag då runt 9:30 börjar så avsluta dagens sysslor. Jag kanske så här plocka i och ur diskmaskinen, jag börjar förbereda hemmet lite, jag dämpar belysningen, jag förbereder sovrummet, vädrar lite grann, tar bort överkastet. Nu har vi inga överkast, men om jag hade haft det. dra ner mörkläggningsgardinen som jag ännu inte heller har.
Nej, du får göra om din kvällsrutin snart. Ja. Precis, och i nästa steg så kan man ju då börja förbereda sig själv. Tvätta ansiktet, borsta tänder, ta på sig pyjama sen om man nu har det.
Mm.
Det tycker jag är bra. För det där tycker jag man många gånger hör att så här, ja, men folk ja, tar det lugnt. Sen när de blir väldigt trötta och tänker gå och lägga sig, men då har de en rad saker så kvar att göra. Om det är exempel, ja, men borsta tänderna, tvätta av sminket, smörja in sig och så helt plötsligt så börjar man vakna till igen.
Då är man pigg plötsligt.
Så blir man pigg och så är det svårt och så. Så där tänker jag jättebra. Bra tips att faktiskt göra det tidigare.
Mm.
Och sen efter du har gjort det, då gjort ordning dig själv, då tar du ett sista liksom steg i din sömnrutin som kan bestå av en lugn aktivitet.
Mm.
Slå sig ner favoritfåtöljen, dämpa belysningen ännu lite mer kanske, bläddra i en tidning. Och när du då börjar känna dig sömnig så kan du gå till sängs direkt utan att du har massa liksom saker kvar som du måste göra.
Ja, så tips är ju att faktiskt börja med en kvällsrutin om ni inte har det, för det är ändå en relativt enkel förändring att komma igång med, och vår hjärna och vår kropp tycker ju om rutiner.
Mm.
Sen tycker jag ibland att man kan höra så här, men vad då ska man alltid följa den här rutinen, tänk om jag är ute och käkar middag och kommer hem senare. Såklart får man ju anpassa, men jag tycker ändå att det kan vara hjälpsamt om man har varit ute på den där middagen och kanske kommer hem 11. Kanske inte har 90 minuter nedvärvning, men jag har ändå en liten nedvärvning att göra det här fast i komprimerad form.
Ja.
Och det blir en skillnad jämfört med om jag kommer hem och bara tänker, men gud, nu måste jag så här maximera att jag ska somna så snabbt som möjligt och skynda mig i säng. För då ligger jag, då är jag uppe i varv.
Precis.
Än att jag kanske tar 40 minuter och varvar ner.
Mm.
Då ökar ju sannolikheten att jag somnar när jag väl lägger mig ganska mycket.
Jag håller helt med. Verkligen, men så brukar jag också göra. Att man tar en stund, även om man kan känna lite den där stressen att jag vill bara somna, eller jag måste somna.
Mm.
Så att nej, men det är bättre att ta en liten stund och landa, varva ner innan man lägger sig. Och en annan viktig grej är att tänka på sömnrutiner. Alltså att man kan försöka förlägga sömnen på ungefär samma tider. Och där är det många som tänker att jag måste alltid gå och lägga mig i samma tid. Men vi menar ju på, och forskningen menar ju på, att det framförallt är viktigt att kliva upp samma tid för att inte rubba dygnsrytmen. Och då ökar vi också sannolikheten att man faktiskt kommer somna gott natten efter.
Mm. Det tycker jag många brukar vara hjälpt av.
Mm.
Att de faktiskt gör den förändringen att börja gå upp samma tid på morgonen.
Precis. För då är det ju, ja men okej, jag kanske somnade sent, men då sannolikheten är ganska hög då att nästa kväll så kommer jag vara tröttare och somna tidigare.
Ja.
Än om man håller på och så här, ska förlänga sömnen istället och sova till 11 på helgerna eller sådär. Det kan ju ställa till det rätt mycket.
Ja. Sen vid sömnbesvär är det ju som vi nämnde tidigare vanligt att man kan ha både problem med att somna, men det kan också vara att man har problem med uppvaknanden under natten. Och om det är så att man brukar vakna upp mycket under natten och inte då att man kan somna om, utan snarare att man kanske ligger i sängen och vrider och vänder på sig, de här tankarna börjar komma på sig, kanske man grubblar, orostankar, problemlöser, då är det bra att gå upp en stund när man inte kan sova.
Ja, precis, och det är ju bra för att man då skapar en tydligare association mellan säng och sömn. För det är väl det man ska göra i sängen. Man ska sova.
Och möjligen kan man få sex.
Ja, möjligen då. det är helt okej. För det är, vid sömnbesvär så är det nämligen vanligt att det har skapats en association mellan säng och oro och stress istället för säng och sömn. Det har alltså skett en betingning. Så att sängen blir istället då en signal för stress.
Mm. Och för att då bryta den här betingningen så ska vi alltså gå upp en stund om vi inte kan sova. Så om jag vaknar till och så sen somnar jag inte om efter ungefär 20 minuter. Det jag ska göra då är att jag ska gå upp. Jag ska inte sätta igång med att så här städa och röja och dra igång något stort projekt. Utan jag ska göra en lugn aktivitet. Mm. Alltså jag kanske sätter mig där i soffan eller fåtöljen. Lyssna på en tråkig podd, inte den här podden då.
Absolut inte.
Lyssna på radioprogram eller läsa någon inte allt för spännande bok, bläddra i en tidning. och väntar tills jag börjar känna mig lite sömnig. Det kanske är så här, ögonlocken börjar kännas tunga, ramla ihop lite grann.
Mm.
Och då går jag och lägger mig. Och för en del kan det ju vara så, men jag har svårt att känna när jag är trött och när jag blir sömnig på det sättet. Och då kan man ha en liten regel att men efter ungefär 15-20 minuter så testar jag att gå tillbaka och lägga mig i sängen igen. Och somnar jag inte om efter 20 minuter, då gör jag om det här igen, går upp, gör en lugn aktivitet.
Ja, precis. Och det här är ju kanske det om det är ett återkommande problem.
Ja, verkligen.
Är det liksom en natt i månaden när man ligger och grubblar lite och svårt och sådär, men då kan man ju ligga kvar.
Ja, verkligen. Så gör ju jag.
Mm.
Alltså då skulle jag inte gå upp, för det är ju, det ska man ju veta, att det är utmanande att när man ligger där i sängen att börja gå upp och tänka att nu ska jag göra det här då.
Precis.
Men att har man problem så har det visat sig effektivt och hjälpsamt.
Mm. Ja, och som vi sa tidigare så är det ju tyvärr lätt hänt att sängen börjar associeras med obehag eller att man börjar grubbla och planera dagen efter. Och för att motverka det så här så kan man ju också då ta faktiskt tid till just de här sakerna, oro och grubbel under dagen. För att lösa problem och sådär, det hör ju till dagens aktiviteter så att säga, för det är ju väldigt aktiverande.
Mm.
Så det bör ju göras då dagtid och inte göras i sängen. Så det man kan göra då är ju att man kan liksom planera in att man avrundar både arbetsdagen och den privata dagen på ett lite mer strukturerat sätt kanske.
Mm.
Man tar en stund på jobbet innan man går hem, samlar ihop, funderar lite kanske över vad är det jag ska göra imorgon, samlar ihop det man har gjort idag, avsluta och slår liksom ihop datorn rent liksom fysiskt.
Mm.
Och samma sak när man kommer hem kanske. Innan man börjar den här nedvarmningsrutinen.
Kanske inleda sin kvällsrutin på det sättet.
Ja, precis. Avrunda dagen, fundera lite vad jag ska göra imorgon. Är det något speciellt? Så att man har liksom oroat, grubblat och planerat färdigt.
Mm.
Innan man liksom varvar ner och sen ska gå och lägga sig.
Alla de här psykologiska träningstipsen som är baserade på KBT och som vi nu har gått igenom, de fungerar ju oftast bra om man har lättare sömnproblem. Men ibland så kan man ju eventuellt behöva sömnmedicinering för att komma till rätta med svåra sömnproblem. Vi har ju valt att inte gå in djupare på det här idag, då det snarare är en läkare som kan råda kring medicinering och vad som är bra och hur man kan använda det.
Ja, precis. Och om du har stora problem med sömnen så rekommenderar vi att du vänder dig till din vårdcentral för att få en bedömning och guidning till rätt hjälp. Och där brukar man ju också kunna få träffa både läkare och psykolog.
Mm.
Vi vet ju att KBT har god effekt vid sömnsvårigheter och att det är det som är den bästa långsiktiga lösningen. Men ibland kan man behöva kombinera det med någon typ av sömnmedicin.
Mm, absolut. Och vi börjar ju nu faktiskt närma oss slutet på vårt andra poddavsnitt.
Mm.
Och om vi då ska sammanfatta lite grann vad vi hoppas att ni kan ta med er härifrån idag, eller vad vi vill att ni ska ta med er härifrån idag, är ju att sömn är viktigt. Men att om det inte påverkar liksom ditt mående och din livsstil, så försök att inte oroa dig om du har några nätter varje månad när du sover sämre. För det ingår också i normalsömnen att vi sover sämre än några nätter varje månad. Och det är ingen fara.
Nej, precis. Och det andra tipset är ju att ha balans i aktivitet. Alltså att under dagen se till att vara ute, få dagsljus. Men också att varva aktivitet med återhämtning. Så att alltså vara aktiv och ta pauser, varierat.
Mm. Och skapa en kvällsrutin. Låt både kroppen och knoppen få tid att varva ner.
Mm. Och drick inte kaffe efter klockan 15 om du har problem med sömnen.
Nej, har man inte det så kan man ju dricka sin kaffekopp när man vill.
Precis.
Mm. Och koppla sängen till sömn. I sängen så ska vi bara sova. Möjligen ligga lite då också.
Ja, möjligen. Men skippa sängfösaren och nattsnusen.
Ja. Och har ni frågor eller kommentarer till oss så finns vi på Instagram under profilen psykologsnack. Och vi finns också på psykologiskträning.se. utan prickar i ät.
Ja,
psykologisk träning.
Mm.
Ja, och vi vill runda av med att säga tack till Jenny Segerheim som hjälper oss med ljud och klippning och inspelning och hela den biten. Stort tack!
Mm,
och
tack.
Också stort tack till Ulf Solulf Svedlund som har lånat ut sin låt Pianot till oss i den här podden.
Okej, men vi hörs igen om 2 veckor.
Det gör vi.
Ja,
hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.